en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
Mycket varmt välkomna till denna avsnitt av Sillypodden. En torsdag är det, Makoto Asare heter jag. Fascinerande nog i en programledarstol, trots att jag har fått tillbaka Patrik Syk. Vad hände här?
Ja, men man kan inte bara valsa in hur som helst och tro att man äger stället. Jag får ju visa lite ödmjukhet nu när jag dyker upp från ingenstans.
Förra gången du kom tillbaka så kom du in och tittade på mig när jag satt på den här platsen och sa, det där är min plats.
Exakt. Jag hade inte den svansföringen idag, kände jag. Men däremot så fick jag lite tid över, och jag tycker att det är ett fascinerande skede utav ett fascinerande fönster. Så då får man passa på att prata av sig lite grann.
King Gizzard och The Lizard Wizard tröjan också på sig.
Ja, exakt.
Otroligt. Kasper Ljungström också här.
Jag är också här.
Det är inte lagt anspråk på programledarstolen.
Det har jag inte vågat göra än, men den dagen kommer säkert den också.
Hoppas jag. Vi har lite allt möjligt att gå igenom. Vi kan väl gå rakt på sak. Vi kan väl börja med att konstatera att det är blandade bud kring Karim Benzema. Han, enligt Marca, så är han jätteless på att vara i Saudiarabien och han vill bort. Det enda alla är överens om är att Real Madrid-dörren är helt stängd. Men sen finns det lite uppgifter om Chelsea, det finns uppgifter om Arsenal. L'Equipe gick väl i och för sig ut nu och sa att han lär stanna väl. Det är väl känslan.
Ja, och det har ju varit känslan hela tiden. Även om det finns liksom logiska platser att ta för Karim Benzema, så är det ju det här lönekuvertet som ska betalas ut varje vecka och varje månad som gör att det kommer inte gå att lösa. För det är alldeles för mycket pengar i lön, så att ja, han blir nog kvar. Det är känslan.
Hur glad är du psyk på att Benzema och Arsenal kopplas samman igen?
Nej, men det är ju jag är inte så nostalgiskt lagd av, men vissa saker får du ju ändå pulsen att slå lite. Det hade ju varit, alltså, bara alla memes och allt trollande på nätet om det skulle ske. Man kan nästan förvänta sig det, alltså, om Arsenal inte tar det tillfället i akt att göra någonting på den där bilden på Benzema i flygplanet. Alltså, jag kan inte återge det exakt hur det var, men det måste ju liksom spinnas på alla möjliga sätt, och det ser man ju fram emot.
Ja, vi får se vad det blir av det. Chelsea försöker i alla fall göra plats för att kunna värva någonting i det här fönstret. Det ska sägas att de uppgifterna vi kommer att ta upp nu, de har inte direkt att göra med att de vill köpa in någonting. Det klargjordes i The Athletics artikel och allt möjligt. Men Armando Broja är till salu. Hans prislapp, 50 miljoner pund.
Ja, man lyckas till att hitta en köpare beredd att betala de pengarna för Armando Broja. Det kommer ju inte hända. Och det här hänger ihop med att Chelsea måste balansera sina böcker för då att möta de finansiella reglerna som finns i Premier League. Och det är det som gör det här fönstret så fascinerande, att äntligen har vi ett regelverk. Det här regelverket, ska jag säga, det är inte speciellt nytt, det har ju funnits rätt länge, men äntligen har vi ett regelverk som plötsligt börjar visa tänderna och börjar ge klubbar som Chelsea och andra, förstås, jag menar, de är långt ifrån ensamma om att spendera mer än vad de genererar. Och den här gränsen då på 105 miljoner pund som finns, som är så mycket back du får gå över en treårsperiod. Det är ju bara att titta på Chelseas liksom köp under de senaste 3 åren, så inser man att det där kommer få göras en hel del akrobatik i bokföringen för att få det där att gå ihop. Och en av de sakerna är ju som genererar en direkt vinst och som ger direkt gröna siffror är ju att sälja egna produkter. Vi såg ju, ja, men det, en sån, många ifrågasatte varför Cole Palmer gick från Manchester City till Chelsea, men för Manchester City är det också viktigt att sälja Cole Palmer. Palmer är en jätteviktig budgetlösning för dem för att balansera sina böcker. De har en Haaland som visserligen inte kostade så mycket, men sitter på jättehög lön och bonusar och allt möjligt. En väldigt dyr värvning sett i hela paketet som man har gjort under de senaste åren, och plus massa andra såklart. Så de behöver också balansera böckerna. Chelsea, om de inte får sålt Broja nu, så kommer de behöva sälja. Det pratas om Levi Colwill igen. Det var mycket prat i somras. Det har kommit nya uppgifter. Och så såklart
Gallagher.
Conor Gallagher på mitten. Jag menar, han har spelat med binden i stort sett hela säsongen. Ska de sälja honom nu? Ja, men de kanske blir tvungna att sälja någon av de här. Broja tror jag är en spelare som är svår att sälja för den typen av pengar just nu. Jag säger inte att att loppet är kört för honom, att han inte kan bli en spelare värd de här pengarna, men om vi tittar på hur den ekonomiska situationen ser ut, de stora klubbarna i England som är rimligtvis de enda som kan betala den typen av övergångssummor, om vi inte pratar om, jag menar så här, det är klart att Harry Kane, alltså Broja är inte Harry Kane. Om vi tar en klubb utanför England som har betalat en stor transferavgift på senaste. Real Madrid kommer liksom inte köpa Broja för 50 miljoner pund.
Det hade varit något.
De italienska klubbarna kan inte.
Nej, exakt. Det pratas väl lite om att Chelsea redan nu förstår att prislappen är lite hög och att de kommer behöva gå ner och 35 någonstans där känns mer rimligt. Men det, även där är det ju liksom, det är dyrt.
Det är svårt. Och framförallt är det svårt att hitta köpare i det här fönstret. Det är extremt få. Har vi en enda övergång gjort i Premier League så här långt som är liksom en riktig övergång där en spelare har vars kontrakt har köpts ut? Resten har väl varit ett lån?
Alltså i princip mellan två Premier League-klubbar där det används en transfersumma i en högre utsträckning.
Genoa, Dragosin är väl ett lån till att börja med.
Dragosin är väl ett, vadå, var det ett lån från början? Är det ett köp?
Är det ett köp?
Det är ett straight up köp, bara okay. Att de skickar Jed Spence i motsatt riktning på lån.
Så var det nog kanske.
Spurs har ju ändå lite och kunna lägga, de har ju liksom varit förberedda på det och de har väl inte spenderat så här fasansfullt mycket.
Framförallt så sålde de en egen produkt för rätt mycket pengar i somras.
En egen produkt också, ja. Ja, det är ju en rejäl kaka de fick in där, och det finns ju klubbar som har råd att värva. Sen nu i Brojas fall då, jag kör ju Broja eftersom att, ja, spansk skadad eller på att säga.
Jag vet inte hur det ska uttalas.
Min
albanska är knackig.
Jag tror att det är Broja, där har jag haft en diskussion med mina polare, jag tror det är Broja.
Broja borde vara, det är ju inte Broja i alla fall.
Nej.
Wolverhampton, West Ham, Fulham är de klubbar som har nämnts.
Och de klubbarna har ju varit intresserade sen han gjorde bra ifrån sig i Southampton. Och nu är det liksom en korsbandsskada senare, ett mål i Premier League senare, och då ska de ha mer pengar än vad det var på bordet då. Så att det kommer bli svårt att få sålt honom, det kommer det definitivt.
Jag ser bara inte vart köparen ska finnas någonstans. Alltså, vi ser att de Premier League-klubbar som har varit i behov och som har spenderat mycket pengar sitter i skiten rätt mycket nu. Everton sitter i verkligen i skiten.
Nottingham
Forest är ungefär lika, eller nästan lika mycket skit som har spenderat oerhört mycket pengar. Och då tittar vi på de klubbarna runt omkring, ja, det är kanske Brighton, de skulle inte göra den här dealen, de betalar inte så mycket pengar för att spela det på det sättet.
Ganska mycket för Joao Pedro.
Ja, det gjorde de visserligen.
Ska vi komma ihåg, men då har de redan lagt den investeringen. Sen, alltså de har ju också sålt en del spelare som gör att de skulle kunna ha råd, men då ska det ju vara rätt spelare för rätt slant.
Och det är klart att West Ham har sålt Declan Rice och sådär, har på det sättet balanserat böckerna på ett bra sätt. West Ham har också ganska höga intäkter, de har varit, de vann Conference League och så vidare.
De har också återinvesterat mycket av Rice-pengarna redan liksom i Alvarez, Kudus, Mavropanos, så att
just så är det.
Alltså det...
Så att jag ser bara inte riktigt vart köparen ska komma ifrån. Det är inte en lätt marknad att sälja någonting på överhuvudtaget. Och kanske framförallt inte forwards faktiskt. Hade han varit en
defensiv mittfältare med bollvinnaregenskaper och ekvadorian, då hade man kunnat säga det. Nej, men alltså någon klubb tror jag väl kan vara intresserad av att värva honom, men då förstår inte jag riktigt om Chelsea har de behoven och vill. Nu är ju inte de stressade egentligen. Om de inte säljer Broja så är han kvar liksom, och då får han fortsätta tillhöra A-truppen, när de värvar inte en forward på kort sikt.
Nej, alltså det är väl West Ham som sitter i pole, och framförallt kanske till sommaren då, för att West Ham har ingen anfallare just nu, och West Ham är den klubben av de som nämns som skulle kunna komma upp i de liksom prissummorna för en anfallare. Så att ja, West Ham är väl i pole, men det är fortfarande långsökt att det ska bli av.
Chelsea kopplas ju samtidigt ihop med ett lån av John Duran. Det är ungefär där vi är i det här fönstret. Ja. Förutom då Karim Benzema. Helt orimligt om de skulle göra det, skulle jag säga. Om det Benzema förstår ju om de skulle låna in. För att på något sätt få någon form av erfarenhet och stabilitet på topp under våren, som blir väldigt viktig för dem. John Duran, som egentligen är på tillväxt i Aston Villa och ung och orutinerad, att ha honom som komplement till Nico Jackson, det förstår jag inte överhuvudtaget, framförallt inte om de ska låna in honom från Aston Villa. Så att svårt att se det hända, det, vem vet.
Det går liksom lite inflation i att låna in spelare för att de ska få speltid, eller låna ut spelare för att de ska få speltid, men så får de istället ta ett kliv uppåt i hierarkin. Det är väldigt många spelare som får liksom ta ett steg upp för jakten på speltid, och det, det blir lite för många sådana lån nu, är min känsla.
När de, Madrid lånade ut Reinier Jesus till Borussia Dortmund. Bara, ja, lycka till att han ska få spela där. Det är väl jättelyckat. Jag vet inte vad Reinier Jesus är någon mer.
Nej.
Den som skulle gå samma väg som Vinicius Junior och Rodrigo, men aldrig gjorde det, eller i alla fall inte gjort det än.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
På tal om forwards, Ivan Toney har talat ut. Och det här går vi kanske inte så bra hem hos alla Brentford-fans. För han var väldigt tydlig i den här intervjun med Sky att jag vill till en toppklubb som slåss om titlar och annat. Med all respekt till Brentford, det var inte Brentford han pratade om i den intervjun. Med tanke på att han har suttit där nu ett halvår och använt klubbens faciliteter, de har haft otroligt tålamod med honom under då den här avstängningen han har haft. Skicka inte jättebra signaler att dundra ut och basunera ut det direkt när du är på väg tillbaka efter en halvårs avstängning.
Nej, det gör det väl inte, men samtidigt kommer som en chock för Brentford-fansen att Ivan Toney vill lämna för en stor klubb.
Nej, men säg det inte rakt ut.
Nej,
utåt ska men... du säga, jag är jättetacksam. Det har varit jättejobbigt att vara utanför planen. Det ska bli jättekul att komma tillbaka med grabbarna igen och spela.
Men det har väl också sagt. Det har väl också sagt.
Oh, ja.
Alltså jag tycker att hade det varit ett Brentford som hade spelat så som de gjorde förra säsongen, så hade det varit en grej. Men nu är det ett Brentford som i allra högsta grad riskerar att åka ur Premier League. Det är klart att Ivan Toney inte ser någon framtid i Championship. Det är alltså... Han säger väl bara det som alla förstår, tycker jag. Men det är klart, det är aldrig kul att höra. Men så ser verkligheten ut.
Ja, och där är det samma sak. Jag menar, Brentford kommer inte släppa honom speciellt billigt. Det finns inte enormt utrymme hos någon. Jag menar, Manchester United är i behov av en forward. Kan de lägga 35 miljoner på Broja? Nej, de kan inte det, även om de skulle vilja. Och det tror jag inte, de tittar ju på en annan hylla dessutom. Kan de lägga en miljard på Ivan Toney? Definitivt inte. Även om de skulle behöva. Och då pratar vi ändå med Manchester United. Jag menar, allt det här, en av världens största klubbar. Alltså, de är alltså, det här är verkligheten för alla klubbar just nu. Och det är därför vi ser det här extremt tröga fönstret. Verkligheten har kommit ikapp lite grann. Det var också, tror jag, så här att folk blev lite, med tanke på att regelverket har funnits sedan 2013, tror jag det var, och det egentligen inte har drabbat Premier League-klubbar för de har haft så höga intäkter hela tiden och de har kunnat sen kom pandemin, intäkterna sjönk, det har varit man fick också uppskov på de här 3 åren efter pandemin just av den anledningen, så förändrades reglerna tillfälligt, nu är reglerna tillbaks. Och nu sitter ett antal klubbar som har satsat under den här perioden ganska pyrt till. Newcastle, såklart. Vi kommer komma in på Alexander Isak, Bruno Guimaraes, Sven Botman. Alla de här dyra investeringarna det pratas om. Chelsea, såklart. Vi ser att Manchester United kan typ inte göra någonting. Jag tror att Manchester City sitter ganska stilla också.
De har 115 andra saker att fundera över.
De har 115 andra saker. Och det här, om man nu ska säga, alltså folk jämför anklagelserna mot Everton och Forest med anklagelserna mot Manchester City, och de skiljer sig ganska mycket åt. När uttalandet kom här, vad var det, i förrgår, där man helt enkelt berättade att man kommer charge, vad heter det?
Åtala
Everton och Nottingham Forest för att helt enkelt ha gått för mycket back under de här senaste 3 åren. Så meddelade man också att det finns ett datum för Manchester City, men han ville uttala sig inte mycket mer om det. Problemet där är att Manchester City har inte haft ett minusresultat. Däremot så har man ju inte då levererat en fullständig budget. För det är ju så här att klubbarna måste rapportera in sin budget till fullo, korrekt liksom uppstaplat och allting. Så här har mycket har vi spenderat, så här mycket har vi tjänat, det här är alla våra utgifter, det här är alla våra intäkter. Sen sätter sig en oberoende kommitté och tittar på de här siffrorna och så ser vi att oj, här var det för mycket underskott under de här tre åren. Och så hör de oss i klubben, vad beror det här på? Och så säger de, ja men den där vet du, det där var ju ett köp som skulle ligga i den här kolumnen och det har varit lite fel. Och då säger den här kommittén att nej, vi tycker att den här kolumnen ska ligga, det är det som rör då bland annat Newcastle och det som man misstänkte att de eventuellt skulle då kunna bli åtalade för. Handlade om 7 miljoner pund som var registrerade under rena sponsorintäkter, men de skulle istället vara kategoriserade som intäkter ifrån ägaren, eftersom det företaget som då hade kommit med den här sponsorpengen kommer från ägaren och då skulle det räknas på olika sätt. I det här, och det Manchester City har gjort är helt enkelt, de har inte gett den här kommissionen ett fullständigt underlag av sin budget. Och det har man, när man har bett om det så har man sagt att ja, men det kommer snart och så kommer aldrig det. Och så har man istället försökt motverka den här processen och motverka den här kommissionen hela tiden. Och det i stort sett, jag tror det är 100 av de här 115 åtalspunkterna handlar om att de inte har levt upp till sitt åtagande att presentera den här budgeten på ett korrekt sätt. Vilket jag kan tycka är en mer allvarlig anklagelse än att faktiskt gjort en överträdelse. Everton har ju varit ärliga och öppna. Sen att de försökte säga att ja, men det här var ju pandemin och så vidare som, och de försökte förklara då sitt underskott på olika sätt, och det köpte då inte den här kommissionen. Och Forrest ska väl också på olika sätt försöka förklara sitt underskott på olika saker och kanske få någon slags gehör. Nu fick just att Everton inte fick något gehör för sin överklagan, eller det får vi, överklagan får vi se, men för sina förklaringar, utan faktiskt tilldelades det här poängavdraget omedelbart. Det gjorde ju att många drog öronen åt sig och märkte att oj, den här kommissionen har faktiskt tänder och de är beredda att använda dem. Och de har ju tre möjligheter att straffa. De kan ge böter, vilket ju alltid är så här, en klubb som inte har pengar, det är en sån jävla double whammy att ge dem med böter. De kan ge poängavdrag och de kan också ge transferförbud. Alltså förbud att registrera nya spelare. Så det är de tre möjligheterna som man har. Och böter för klubbar som har jättemycket pengar är inga problem, men däremot poängavdrag, det är någonting som...
Ja, men Everton får det till nu.
Ja, skulle Everton få ett till nu
så är det ju ridå.
Och det är väl det som är mest troligt också. Om man läser rapporten, att de kommer få ett till. Och det kommer Forrest kommer också bli av med poäng. Så att,
också det här som gällde Chelsea, det fanns ju frågetecken runt en hel del av Abramovich förehavanden som har kommit upp i de här rapporterna när den här kommissionen har suttit och granskat deras budgetar och sett att pengar har kommit från olika offshorebolag som man inte har kunnat koppla någonstans, att de kanske är kopplade till Abramovic ändå och det har kommit fram nya saker. Så att det har ju skett ett enormt, och det här görs ju i alla klubbar, de håller på att vrida och vända på alla de här reglerna, hitta kryphål, och det betalas en del av var det Guardiolas lön som betalades till något offshore-konto där och någon annans lön.
Fyller år idag, va, Pep Guardiola? Ja, fan.
Känns som han fyller år varje dag. Undrar om han fick en ny fin stickad polotröja.
Ja, det...
Jag noterar att du sitter på en ny fin stickad polotröja på Remakoto.
Inte så ny, men den är stickad.
Så att det här berör väldigt många klubbar. Om väldigt många klubbar ligger på gränsen, helt uppenbart. För att det är klart att de också kan räkna. Everton har ju inte cyniskt räknat med att vi får nog ta den här förlusten och sen så löser vi det. Nej, utan det verkar som att den här kommissionen bara helt enkelt inte köper de här undanflykterna som man har gjort tidigare. Man har inte kunnat liksom argumentera sig ur den här situationen, utan nu har man helt enkelt bestämt sig antagligen från kommissionens sida att nu får det vara bra.
Och problemet blir ju då när klubbar då ska paniksälja för att lösas, hamna inom de här ramarna. Och det finns väldigt få klubbar som vill köpa spelarna som de försöker paniksälja, för de själva har sina problem och inte har råd att lägga till exempel 50 miljoner pund på Armando Broja. Mm. Eller liksom, vem skulle vilja göra det? Men ni förstår vad jag menar. Så att nej, alltså, Tony kommer inte röra på sig det här vinterfönstret.
Nej,
det har jag sagt från början, det finns inte på kartan. Då, det är om Chelsea lyckas få en försäljning klar och på något sätt plötsligt skulle pumpa in massa pengar eller någonting, eller om Arsenal hittar något form av väg. Arsenal, det var vi inne på förra avsnittet också, just där att de sitter väl mest och försöker hitta någon som ska köpa Eddie Nketiah eller Emil Smith Rowe.
Exakt,
för att ju kunna finansiera.
De har ju många egna produkter som liksom är på utåtgående, att de är på väg att lämna liksom.
Och det här är ju, det är väl det största problemet med alltså de här reglerna, är just det att det är regler som är skrivna på ett sätt så att de uppmuntrar lag att sälja sina egna produkter.
Mm.
Att det blir att du har din talangakademi för att bara finansiera värvningar utifrån snarare än att liksom ge näring till A-truppen med nya färska spelare som kan identifiera sig med klubben och som supportarna kan identifiera sig med. Det blir ju mindre och mindre så, utan det är mer bara någon form av, jag vet inte, liksom bara en farm för att få ihop massa resurser för att kunna köpa spelare som du vill ha till A-truppen istället. En ganska oroväckande effekt av de reglerna som uppenbarligen har synts mer och mer och mer i transferfönstret senaste tiden.
Så är det ju. Och är man då till exempel Newcastle som inte har så som Chelsea har kunnat göra då, och kunnat sälja egna talanger. Ja. Så man vet ger en fördelaktighet i det här. Du kan då sätta den intäkten kan du sätta i en speciell kolumn som är värd väldigt mycket.
Ja.
Newcastle har inte en, det är som Sean Longstaff och jag vet inte vad de har mer som...
Vad hade de fått för Sean Longstaff om de hovade ut dem på marknaden? Det är också en fråga som jag vill ha svaret på.
Jag hör av sig till Chelsea och frågar om de har 50 miljoner de kan lägga på Sean Longstaff.
Ja.
Han är väl samma hylla som Broja, eller?
Ja, alltså...
Ja, de är inte bättre, alltså. Han har ju levererat, liksom. Det har inte Broja gjort. Han är ju...
Tänk den här. Gallagher till Newcastle och Broja... Eller, nej, Gallagher till Newcastle och Longstaff till Chelsea.
Mm. Ja, med tanke på att en av klubbarna som en av spelarna har pratats om i Newcastle som de eventuellt kan behöva sälja eller kommer att sälja är ju Bruno Guimaraes.
Mm.
Som såklart är en spelare som skulle dra in en ganska hög övergångssumma. Han har ju visat sig vara en världsklassspelare på en position där det betalas stora pengar just nu.
Mm.
Där det finns ett stort behov runt om i Europa. Mm.
Men de får inte lika mycket som Chelsea skulle få av att sälja Gallagher. Det är det som är grejen.
Nej, så är det.
Och där
är det.
Behöver man ju titta på reglerna, tycker jag. På ett eller annat sätt.
För exakt.
Jag tycker att effekten det här ger, absolut bra att klubbar behöver tänka ekonomiskt och inte spendera pengar de inte har.
Mm.
Men det ger en oönskad effekt också i sammanhanget. Det är lite som så här. Såklart att La Ligas lönetak har en god tanke i grunden.
Mm.
Men utförandet och liksom implementeringen av det lönetaket var ju helt alltså katastrofalt.
Ja, men det går ju liksom i linje med hela resten av den moderna fotbollens utveckling, att det blir mer själlöst och det blir färre liksom som kan identifiera sig med sina favoritklubbar, för att det blir bara ett bemanningsföretag.
För det tycker jag att reglerna är ganska bra på att jämna ut förutsättningarna för klubbar, och att det har haft just nu har det en positiv effekt. För det är positivt för fotbollen att det inte handlar spelare för miljarder i det här fönstret.
Säger Patrik Syk tillbaka i Sillypodden.
Ja, det är bra för fotbollen.
Ja,
så att den övergripande effekten är positiv, skulle jag säga, men det här är en bieffekt som precis är inne på, som är negativ. Nu pratades det ju igen om här Levi Colwill till Liverpool, som det pratades mycket om i somras. Det dök upp nya rykten om att Liverpool igen är där och hör sig för, och att ett pressat Chelsea kanske, ja, vi kanske inte får 35 miljoner för Broja, men vi kanske kan få 35 miljoner pund för Levi Colwill, som inte har varit superbra den här...
Han spelar på fel position. Lånade ut Matsen nyss. Ja. Lånade ut. Det får de inga intäkter på i de där reglerna till att börja med.
Ja, och som vi vet att Liverpool är superintresserade av. Jagade jättemycket i somras. En vänsterfotad mittback, precis det de letar efter. Jag säger inte att det kommer hända nu, men det kan ju vara så att i sommar behöver Chelsea antagligen också sälja någonting. Om det inte sker nu då.
Ja.
Så att det där är ju är det ett problem? Jag håller helt med i Makoto, och det här att tvingas sälja egna produkter är ju såklart negativt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Några som blickar mot sommaren också. Det är Manchester United. De kommer inte kunna göra så mycket i det här vinterfönstret. Men däremot så vill de göra saker till sommaren när Sir Jim Ratcliffe ska sätta sin prägel på det, liksom, investering han har gjort. Jag såg också några uppgifter flyga förbi om att han skulle bli tvingad att sälja sina andelar om Glazer sitter en annan köpare inom 18 månader. Hur kan man sköta en försäljning av en klubb på ett sätt som sätter klubben i så jobbig sitt som Glazer har gjort, om det stämmer och de hittar någon annan? Ska de bara riva upp allt igen som nu Ratcliffe? Ja. Det är ju helt bizarrt om det stämmer. Det
kommer Saudi, eller vad, nej, han var inte från, vart var han ifrån? Qatar var han ifrån. Han kommer tillbaka sen nu.
Jaha. Och då har Ratcliffe satt sin prägel på det, anställt Potter och värvat spelare som passar in i hos modellen där eller någonting i ett år. Och så går det riva upp allt igen och ersätta med, jag vet, Kylian Mbappé eller något. Men United blickar i alla fall nu mot sommaren, nu med då Sir Jim Ratcliffe i, med, vad heter det?
Såklart.
Tyglarna. Jared Branthwaite, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt. Det är namn som nämns, Kasper.
Ja, det är det. De Ligt är väl... ska man säga det hetaste spåret. Det har ju kommit lite uppgifter om att han är ganska missnöjd med sin tillvaro i Bayern München, att han vill lämna, och där finns det ju en stor lucka för Manchester United att fylla. De behöver ju en mittback som är av absolut yttersta nivå, och De Ligt är där redan nu. Jared Branthwaite är liksom mer av en lovande spelare som absolut skulle kunna komma dit, men De Ligt är väl den mest färdiga produkten som i dagsläget. Sen har det också pratats om Ronald Araujo till sommaren, även om det kommer bli betydligt svårare att lösa och förmodligen dyrare också. Så att De Ligt är väl det hetaste spåret just nu.
Jag såg också en Manchester United vill ha Vinicius Junior.
Det är det nog många klubbar som vill ha. Men
lycka till.
Ja,
men alltså, annars så tycker jag väl, alltså Branthwaite tycker jag ju om den tanken såklart också. Det är en väldigt duktig försvarare och i en klubb som kan tvingas sälja spelare också.
Men som också har markerat ganska tydligt med just Branthwaite att det här kommer kosta rejält mycket. Så även om de pressar ner prislappen lite så kommer det vara betydligt dyrare än vad De Ligt är. Och då,
Någon som inte prissat upp sin pris, prissat ner sin lön, när man säger det, är Jordan Henderson. Han betalar i egen ficka för att lämna då eländet i Al-Ettifaq. Där Steven Gerrard för övrigt verkar vara överens om en tvåårsförlängning.
Ja.
Fan, han kör på.
Jordan Henderson vill i alla fall inte vara kvar och vara en del av det där projektet och ska ha gett upp en hel del slantar för att få det möjligt att återvända till Europa. Och han återvänder till Ajax.
Det råder ju ingen tvekan om att Jordan Henderson gjorde en helt vansinnig felbedömning i somras på alla sätt och vis. Jag tror han ångrar varenda beslut han tagit de senaste 6 månader förutom det här att lämna Saudi, och det får man ändå på något sätt, så han tog beslutet, han blev på något sätt övertalad av pengarna såklart.
Steven G.
men så Steven Gerrard, han hade, visst var det någon annan som gick dit också.
Vinaldum är väl där i...
Ja, Vinaldum är kanske det som är där. Hur som helst, han blev övertygad. Sen fick han ju spela med ett tag där när kritiken kom, då kunde han inte gärna svänga, men uppenbarligen så var det här inte för honom trots allt. Jag tror att han ångrar att han lämnade Liverpool något jävulskt. Han satt fortfarande, hade flera år kvar på kontraktet, 2 år kvar på kontraktet tror jag, med en väldigt, väldigt bra lön och en enorm status, jag menar, hyllad som den kanske bästa kaptenen sen Dalglish, till och med högre än Steven Gerrard. Det var liksom statusen han hade, nu är det liksom bara raserat. Och jag menar, han har liksom vantrivts uppenbarligen. Jag kan gissa att hans familj har vantrivts också med att bo då i Bahrain.
Just det, de pendlar ju.
Ja, det är ju bara, det är några kilometer, så att det är ju nära sådär, men
jobbar de carpooling där?
Ja, men Ajax är ju ett sympatiskt val på många sätt, en klubb som behöver honom.
I det här läget, ja.
För att jag tror att i den kontexten så tror jag fortfarande att en Jordan Henderson, om han nu känner en motivation, han vill ju också spela ett mästerskap i sommar. Kan komma in med all rutin i världen. Han har vunnit allt som går att vinna i stort sett på klubbnivå. Han kommer vara jättenyttig för det Ajax, som också har varit ganska bra på just den typen av värvningar. Mm. Alltså, jag kommer ihåg när Daley Blind kom tillbaks till Ajax och blev liksom en av deras absolut viktigaste spelare i en karriär man trodde liksom var över. Och sådär. Det har Ajax varit rätt bra på. Då har det ju för sig mest rört sig om liksom Ajax-produkter från början, alltså det är hemvändare på det sättet. Men jag tror att Jordan Henderson kan vara ett jättenyttigt tillskott för dem, och framförallt om man är motiverad och sugen på att spela fotboll igen inför liksom fulla läktare och allt vad det innebär. Det där är jag förstår att man saknar. Han har ju spelat för 400 pers liksom i all etifak. Ja, det är alltså publiksiffror som har sjunkit under säsongen. Det tycker jag är, det tycker jag helt otroligt. Är fantastiskt.
Steven Gerrard var förlängt kontrakt.
Honom har man ju tappat. Men det trodde man inte riktigt heller. Alltså så här, jag hade högre tankar om Jordan Henderson och Steven Gerrard liksom även inför den här sommaren.
Man hade sagt till dig för typ 5-10 år sedan att men om ett tag så kommer du se Steven Gerrard träna Jordan Henderson och Gini Wijnaldum i all ettifack.
Ja, nej. Men grejen är ju så här också. Det ska man också komma ihåg att Saudiarabiska ligan är ju Steven Gerrards nivå. Jag kan köpa det. Alltså det är en sak att spela i... Det är klart att det finns problematik att spela i ett land som på olika sätt liksom inte respekterar mänskliga rättigheter, som är väldigt problematiskt. Jag kan ändå köpa att det liksom, man kan jobba i ett sånt land. Det finns liksom, det är inte helt omöjligt.
Alla förstår men, den diskussionen, den behöver man ju,
ja, liksom. Men det som var problemet här är liksom att gå dit bara för, när du har alla andra möjligheter, om du är som Jordan Henderson, men du har ett kontrakt i en klubb som älskar dig och det, du tjänar 100 miljoner om året och allt det där liksom.
Som hade stått redo i sommar ifall det skulle vara så också.
Ja, du hade kunnat flytta någonstans. Alltså det här, men du går dit som är liksom så långt under nivå. Steven Gerrard får ju inte jobb någon annanstans. Det är ju ingen som anställer Steven Gerrard. Om han nu vill vara fotbollstränare så är det där nivåerna får befinna sig på. Mm. Han kanske hade kunnat komma till League One eller något sånt där, men det är lite som så här, Robbie Fowler var tränare i Indien liksom. Mm. Ja, det är hans nivå antar jag.
Någon borde introducera Gerrard liksom bara på någon fest eller något socialt event, introducera någon för Aurelio De Laurentiis. det är inte omöjligt att han skulle få för sig, men det här kan vara en hyvenspryk antagligen.
Det är svårare för liksom en Ruben Neves som hade kunnat gå till en jättestor.
Men Ruben Neves har ju aldrig valt någonting i sin karriär utifrån sportliga
aspekter. Nej, det har han verkligen
inte. Valde att gå till Wolverhampton i Championship när han hade läget att gå till toppklubbar runt om i världen, valde att stanna där. Sen när han då vill till en toppklubb, då hamnar han i Al Hilal istället, så där, ja. Där tåget gick när han var 20, eller på att säga. Någon som verkligen har velat lyckas i en klubb på den högsta nivån, det är ju Calvin Phillips. Det har dock inte gått i Manchester City. Han behöver inte en flytta. Newcastle-spåret har ju svalnat helt.
Ja, märkligt tycker jag.
Ja, men det är ekonomiskt.
Ja, och nu kommer då det på tal om ekonomiskt, håll i hatten nu. För Barcelona och Atletico är med i leken nu. Så intresserade. Men enligt The Telegraph då. Barca har noterat honom och tänkt att de behöver en innermittfältare. Lycka till att lösa där. Barca har inga pengar att lägga på någonting i det här fönstret. Även om de nu verkar få igenom en försäljning av Barca Studios för andra gången, ska jag säga, efter den första misslyckades. Men det kommer inte hända. Men det är ändå kul att Calvin Phillips nu är dykt upp på spansk radar också.
Ja, men precis. Det finns ju bra.
Ja, det är ju just det. Han är ju liksom fortfarande en väldigt, väldigt bra mittfältare. Och det pratas ju nu om, återigen, klubbar som West Ham, Fulham, liksom den här nivån. Och han är alldeles för bra för det. Alltså han är fortfarande liksom...
Du hade ju tagit de ögonen och böjt till West Ham.
Verkligen, det hade jag gjort. Han är absolut på nivån för Barcelona, för Atletico Madrid. Han ska spela Champions League-slutspel liksom.
Skulle han funka på Barca mittfält, tror du? Alltså jag är skeptisk.
Rent nivåmässigt så tror jag absolut att han håller. Det tror jag inte.
Barcelona ska ju inte göra överhuvudtaget närheten den typen av värvningar i det här fönstret, tycker jag. Då ska de snarare gå på mycket mer ekonomiskt sansade alternativ om de ska ha någonting. Atletico, ja, där skulle jag kunna se honom funka under Cholo Simeone på det här mittfältet. Absolut, de behöver den typen av spelare in också. Kanske ha lite mer att röra sig med än vad Barca har i det här läget.
Ja, det har de.
Vi får väl se.
På tal om centrala mittfältare så såg jag att Tyler Adams var snart på väg tillbaka. Det är ju en värvning som Bournemouth gjorde i somras som man har glömt bort.
Ja, som jag också var väldigt positiv till. Ja, alltså
det var ju en spelare jag hade i det läget. Jag menar, han var ju klar för Chelsea i stort sett.
Just det, han var klar för Chelsea.
Ja. Han hade precis dragit upp strumporna och sen så ringde agenten och sa att de verkar ha köpt Romeo Lavia här istället. Så att,
Romeo Lavia, en annan värvning man hade glömt.
Ja, men precis. Romeo Lavia har ju gjort en snabb comeback och gått sönder igen.
Ja, jag kallar det comeback, höll jag på att säga.
Han satt väl på bänken där i alla fall. Gjorde han någon minut?
Han var inne och lirade lite, tror jag.
Det har han gjort. Men det är ju sorgligt att det har varit så jobbig start för honom.
Men ett Bournemouth som ju har kommit igång här och som har börjat se bra ut, det är ju det där centrala mittfältet kanske som har behövt någonting. Anfallet ser ju väldigt spännande ut. Jag tycker de har en backlinje som nu känns samspelt ut. Alltså Tyler Adams är ju en klassspelare. Och för ett lag som Bournemouth så är ju han deras, liksom, han ska vara deras nav. Det är ju klart de har Dominic Solanke.
Han kan göra mycket fina för.
Ja, kan man liksom fasa in honom tillsammans med Alex Scott, som också är en lovande mittfältare som Bournemouth tog in från Championship i somras, så har man ju någonting på gång på allvar liksom, med Tavernier framför där. Så att det ska bli spännande att följa Bournemouth. Det är inte ofta man säger det, men nu gör jag det faktiskt.
Det ser man väl ofta. Håla som tränare. På tal om en annan dyr investering i somras, så PSG verkar redan tröttna på Gonzalo Ramos, en lilla ekip. Känner att han inte riktigt håller måttet. Lycka till och flytta på honom när du värvade honom på någon form av 80 miljoner euro eller vad han kostade. Inte helt lätt, men säkert skulle finnas intressenter ändå ifall man skulle sälja honom, men inte nu i vinter, tror jag. Så det där kan vi nog... De har ju också Hugo Ekitike som är helt ute i en frysbox där. Och inte
men han ska vara relativt nära Frankfurt nu. Nu ska det vara...
Frankfurt?
Ja, det har varit ganska ett hett spår ganska länge med Frankfurt i och med Randall.
Ute och cyklade, var det inte Wolfsburg han var nära?
Nej, det var ju Colomani. Då var det ju att Ekitike skulle åt andra hållet då, för att de skulle få in någon ersättare, men det har de inte.
Det var ju till Frankfurt då.
Ja, exakt.
Ja. Nej, men jag trodde Wolfsburg var inne i mixen också.
Ja, men det var dementerades ganska fort med Wolfsburg. Utan det är fortfarande Frankfurt. Men jag menar, den här värvningen av Gonzalo Ramos, det är andra värvningen, anfallsvärvningen från Benfica, som någon klubb gör i rad, som inte har blivit så bra. Så det här blir inte negativt bara för PSG.
Vänta, vilken är den första? Innan
Darwin Nunes.
Nej, men Darwin Nunes säger fortfarande.
Nej, nu får man liksom nu får man nog någonstans börja snegla mot ett minifiasko här, för att det har inte alls blivit...
Nej.
Han är ju toksuccé.
Succé?
Toksuccé.
Nej, det... Där är jag inte. Han liksom, jag hävdar ju fortfarande att Darwin Nunez är ingen anfallare du vinner liga med. Det går inte att ha någon som en anfallare utan slutprodukt, det säger sig själv. Det kommer inte bli bra. Han kommer bara fortsätta vara en frustrerande anfallare.
Are you not entertained?
Ja, precis. Men är det inte ändå så att han har startat i stort sett hela säsongen och att Liverpool ändå har varit laget som har gjort flest mål i ligan?
Absolut. Men han har bara gjort fem mål på 19 starter.
Ja. Så är det.
Eller på 19 matcher. Men det är väl en podd för en annan fråga. Men det är en podd för en annan fråga.
det blir
rörigt här. Men i alla fall så tror jag att, liksom, att klubbar börjar se att det är liksom inte en garanti bara för att man värvar dyrt från Benfica längre. Utan det här kommer nog liksom få klubbar att bli mer uppmärksamma på värvningar även från Portugal. För tidigare har det varit liksom att lägga allt ni har på portugiska anfallare, för det blir succé. Så det här kan ju vara något som kanske påverkar, ja, men Viktor Gyökeres, liksom, att så här, vänta nu, bara för att man gör det jättebra i Portugal så behöver man inte göra det ute i Europa, och så vi kanske måste ta ett steg tillbaka här. Nu liksom spånar jag fritt, det är klart att Gyökeres fortfarande är i allra högsta grad på många klubbars radar, men
där kan man bara peka på klausulen också, att det är den där priset.
Det är ju ett väldigt, väldigt högt pris, och just för engelska klubbar, vilket det ju alltid rör sig om när det är de här prislapparna i stort sett, så kan man ju också peka på att han faktiskt har varit bra i Championship. Det är en klubb, det är en liga de i alla fall tittar på då och då på tv. Till skillnad från alla andra ligor i världen.
Det är faktiskt så.
Det är liksom så här, jag har sett en hel championship-match den här säsongen och resten går ju på scouting-rapporter och YouTube-videos. Uh-huh. Det är så det känns ibland när det värvas i Premier League. Men för att det är ju en helt annan utmaning. Alltså, det är en verkligen att göra, att vinna skytteligan i championship. Ja, nu vann han väl inte skytteligan, han kom tvåa tror jag.
Ja, tvåa bakom.
Han gjorde väldigt mycket mål. I Coventry, i ett sånt lag utan liksom resurser och med rätt svaga spelare runt omkring sig, får man ändå säga, drog det laget. Han var ju anledningen till att de tog sig hela vägen fram till playoff-spel där ju. Och åka ner till Portugal, en helt annan, att vara det bästa laget i ligan istället och dominera matcherna och fortsätta liksom trumma in mål och göra det liksom och se sådär alert och hungrig ut. Jag tror ändå att ja, men som du säger, Darwin Núñez är kanske ett exempel på en spelare som har gjort i en och samma miljö mer under sin karriär fram tills att han kom till Liverpool. Och där har ändå Gyökeres en nivå till att visa upp. Jag har också liksom gjort det här, men jag tror inte att han går nu i januari. Jag
är
rätt övertygad om att alltså fortsätter han som han gjorde under våren, alltså under hösten nu i vår, så då kommer han köpas. För att,
ja, han kommer ju köpas, men jag vet inte om, alltså så här.
För klausulen är inte omöjlig.
Nej.
För ett lag som ska liksom göra en stor satsning. Och det är han börjar bli en spelare som du gör en stor satsning på. Liksom. Mm.
Jag tror också att i den sommar så kanske det, om Gyökeres är tydlig med att han vill ha en ny utmaning då, vilket inte han har varit tydlig med hittills, han vill ju snarare stanna i Sporting och köra på. Då kommer nog kunna finnas förhandlingsutrymme från den klausulen, tror jag.
Absolut.
Men vi får väl se.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En annan anfallare som har gjort en flytt är Geraldo Becker, klar för Real Sociedad officiellt. Han gjorde 11 mål för Union Berlin på deras succésäsong förra säsongen. I år 0 hittills. För Union Berlin som snarare krisat än gjort succé. Och det är väl kul för Real Sociedad att de fått in Becker här då. De ville ha en forward och presenterade honom med Spider-Man, mask och allt möjligt. Vi ska gå in på lite frågor snart. Tiden rinner ifrån. Vi ska lite andra punkter innan vi går på frågorna. Kan konstatera att det senaste i Mbappé-soppan är att den där deadlinen som Real Madrid tydligen ska ha satt, den har gått ut för länge sedan, det har bara varit tyst. Nu är det snarare PSG som verkar kräva saker av killen Mbappé, för nu är det de som pushar på att nu är det läge att börja förlänga här i sånt fall. Så att nu är det åt andra hållet, stackars Mbappé som inte får liksom någon lugn och ro. Om det är Madrid som pressar honom till att ta ett beslut om hans framtid, om det inte är det, då är det PSG som gör det med ett nytt färskt kontrakt som de ska ha förberett till honom. Vi får se vad det landar i. Jafet Tanganga är på väg på lån till Millwall. Det tycker jag är kul.
Ja, verkligen, det gillar jag enormt mycket. Det är alltid kul när spelare som liksom tillhör toppklubbar lånas ut i Championship för att se hur de ska hålla. Och i Millwall blir man ju minst sagt härdad, så att,
är inte det här ett för långt steg ner för honom? Alltså, det här är en kille som ändå kopplades till typ Napoli, Inter och Juventus i somras. Och nu ska han till Millwall, till The Den.
Ja, men det är också en spelare som inte gjorde speciellt bra i, var det Augsburg, tror jag, va?
Vad som han var utlånad i Augsburg.
Ja, jag tror han var utlånad här i höstas. Så att det är inte spelare som Spurs kommer satsa på inom en snar framtid. Alltså, liksom. Det är...
alltså, låna ut honom till typ, jag vet inte, Bologna eller något då? Alltså,
oj, det är alldeles för högt upp. Speciellt Tanganga. I det här läget. Ja, speciellt i det här läget.
Hur mycket har Jafet Tanganga tappat de senaste åren, menar du? Ska han rakt ner i Championship? Så dåligt tycker inte jag han är.
Det är knappt ett år sedan vi var på The Den, Makoto. Ja, det är ju ett utmärkt ställe. En av de sämre fotbollsmatcherna man har sett live.
Den var inte bra.
Nej, det var framförallt Sunderland som var
Middlesbrough
som var
under Chris Wilder. Nej, det var
precis efter Chris Wilder.
Det var precis efter Chris Wilder.
Men
de spelade som att det var Chris Wilder fortfarande.
Ja, men det var något helt bedrövligt. Det var överlappande mittbackar ute i ingenstans verkligen. De sprang och ställde sig i passningsskugga och lämnade stora hål.
Det var en otrolig upplevelse faktiskt ändå.
Millwall var ganska bra, men just Middlesbrough var bland det sämsta man har sett faktiskt.
Det var
första gången man var på engelsk fotboll var på Millwall Middlesbrough på den.
Men det är precis så.
Och du vet, ett drygt år senare med Carrick nu då så har man ledning 1-0 mot Chelsea i ligacupen.
En lång bit ifrån. Vi såg botten.
Ja, de har kommit långt sedan dess. Så ja. Jag tror Carrick kan vara en man för större jobb här, om inte allt för lång tid faktiskt.
Jag har ju lyft att han skulle kunna vara ett vettigt alternativ för United.
Nej, vet du vem det var som lyfte det? Det var jag.
Var det du som gjorde det?
Ja, det var det.
Snoran.
Nej, men jag har sagt det här också och tycker det var rimligt. Håller
med. Ja, det kanske. Herregud,
det är inte, nu pratar vi inte liksom... Det är Michael Carrick och Manchester United. Det är inte helt ensam om spaningen.
Nej, precis. Fel på pronomen där.
Ja. Ja, men han har ju kopplats ihop till, men till exempel West Ham när Moyes var lite liksom ute och cykla.
Ja, men det minns jag. Det hade varit ett spännande namn att se. Mm. Gissningsvis, om inte tveksamt om Middlesbrough går upp då.
Ja, det gör de nog inte.
Det är så bra, har inte gått i ligan. Till nästa säsong, om det är någon som behöver en omstart, vilket det alltid är. Eller kanske något av de andra uppflyttade lagen, om det är så tror jag att Carrick kan vara ett spännande namn.
Absolut. Mm.
Notera också att Reguilón officiellt presenterad för lån till Brentford. Och det är väl kul för honom. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker det är en duktig vänsterback. Och se om man kan få lite mer speltid och förtroende och kanske lyfta lite i Brentford istället. Mycket frågor idag, kul. Synd att vi har inte jättemycket tid att ta upp allihopa bara. Vad ska vi ta för fråga då av alla frågor som har kommit?
Jag kan följa upp en grej, för vi fick en här från Håkan Hallberg. Ja. Vi hade en liten diskussion här på Twitter.
Är det någon Twitter-tråd ni har haft?
Ja, det är en Twitter-tråd vi har haft för några dagar sedan. Nej, men han undrade hur det låg till med Champions League-spel om Nice och Manchester United båda två skulle nå, eftersom då Jim Radcliffe äger Nice och äger då också, som vi vet nu, en del av Manchester United. De har samma ägare, vad gäller, han har kommit fram till något, jag lovade dem att jag skulle läsa på. Och det har jag gjort, lite grann i alla fall, från vad jag har listat ut. Jag tror, alltså så här, om båda två skulle i nuvarande läge, i nuvarande ägarförhållanden och så som det, då skulle det bli en conflict of interest. Däremot så tror jag att man skulle kunna göra så som Red Bull-lagen gjorde. Man helt enkelt, man byter titel på några executives som gör att de inte längre jobbar för det övergripande företaget, de jobbar rent för, ingen jobbar för båda klubbarna. Och Radcliffe kommer helt enkelt få avsäga sig liksom ansvaret, han får bara en passiv ägare på något sätt. Man behöver egentligen byta titlar på lite folk, kanske avskeda någon som, eller byta roll helt och hållet på någon eller så där.
Är det för Leipzig heter Rasenballsport Leipzig eller för Red Bull?
Det har andra förklaringar. Det är för att man inte får företagsnamn i klubbnamn i
Bundesliga.
I Bundesliga. Men så gjorde ju då Salzburg och Leipzig när de båda två hamnade i Champions League. Skulle det vara så att man inte gör något, om det är så att man skulle behöva välja en av de här två, då är det faktiskt den som har bäst ligaplacering. Så att om Nice skulle komma tvåa i Liga och Manchester United skulle komma trea i Premier League, då är det faktiskt Nice som får Champions League-platsen. Hamnar man på samma poäng, då är det den totala koefficienten, och då skulle ju såklart Manchester United i egenskap att ha spelat Champions League i år vara det laget som går före. Men så ligger det till i alla fall. Men UEFA har lättat på de här reglerna lite grann sedan i somras. Alltså det är mer okej, vilket är också, det är ju ett fel steg i utvecklingen. Alltså det här med multiklubbsägande är ju ett jävla gissel. Och ett problem tror jag för framtiden utav fotbollen, men det är en annan diskussion. Men så ligger det till i alla fall. Skulle det bli så kommer de organisatoriskt kunna lösa det. Inte minst med tanke på att Radcliffe inte är någon slags majoritetsägare utav Manchester United heller, så tror jag att man ganska lätt kan förklara för UEFA att det är inte så att det sitter några chairmans på båda stolar eller att det är något sportsligt inflytande. Det finns ingen en person som har sportsligt inflytande över båda klubbarna. Okej, kommer UEFA säga, så kommer det inte vara något problem.
United borde nog främst fokusera också på att ta en.
Ja, det ser ju rätt. Det ser rätt mörkt.
Det är en större utmaning att få båda klubbarna registrerade. I dagsläget i alla fall.
Det är en hypotetisk diskussion.
Ja, verkligen. Erik undrar om Edon Segorva, eller Segrova menar jag snarare, i Lille. Vilken klubb borde plocka honom? En brutal högerytter. Jag noterade efter snabb googling att han spelat i Sint-Truiden, och det ligger ju nära till hjärtat. Japankolonin som de har där i Belgien. Segrova ingår väl inte i den. Gjort det bra i Lille den säsongen, men ja... Kanske inte riktigt aktuell för de största klubbarna än.
Nej.
Jag har inte sett några rykten om honom i alla fall.
Nej, det har inte jag heller gjort. Nu är han ju högerytter och det är ju inte, det kryllar inte av högerytter här ute på marknaden, så att man ska nog inte vara förvånad om det är någon klubb som hugger till. Han är ju bara 24 år, men nej, det är klart att lite till behöver han nog leverera för.
Eller i Kosovos landslag också, Segrova. Många frågar om Koita Kura, som vi har nämnt i den här podden förut. Tottenham verkar följa honom, Liverpool har han varit på listan för. Klausulen till sommaren enligt Sky Germany, runt 10-15 miljoner euro.
Ja, det är överkomligt.
Ja, det är verkligen bara att betala för den klubb som vill ha honom. Han kommer nog gå till Premier League då, med det i åtanke, känns det ju som.
Ja.
Och det är ju fint. Det är en japansk landslagsman med ett förflutet i City bland
annat. Hur har det börjat för, hur har det liksom börjat för Japan? Har de spelat den?
De spelade 4-2 mot Vietnam i premiären.
Mm. Två insläppta ändå, det är inte bra för
Nej, jag kände samma sak här. Och sen framförallt så roterade de ju hela truppen. Jag tror inte ens, och Itakura spelade väl i för sig den matchen. Men de roterade ganska många positioner hit och dit också. Filip Trossier för övrigt tränare i, eller förbundskapten för Vietnam, och det är kul. Gamla japanska förbundskapten.
Noterade att Kina så här på 10-årsjubileet efter att de inledde sin fotbollssatsning mot att bli världsledande inom FIFA med att spela 0-0 mot Libanon.
Satsningen fortgår.
Det har, ja, som sagt, det är inte så lätt.
Nej.
Det är inte så lätt.
Spelade volley, undrar jag. Han var ändå bra. Henrik Leibrat undrar, vad tyder på störst världsfrånvändhet? Chelseas värdering av Armando Broja eller Jesse Lingards arbetsansökan hos Barcelona? Alltså, båda har en rimlighet. Alltså, Barca behövde mittfältare. Jesse Lingard behöver en klubb. Såklart de ändå ställer frågan. Och han är gratis att värva. Jag förstår varför Jesse Lingard ställer den frågan.
Det känns bara så konstigt.
Ja, det, jag vet, men jag förstår varför frågan ställs. Sen kan de säga nej, vi är inte intresserade. Tack, och så går man vidare. Men det är på något sätt ändå, jag förstår den. Ja, varför Chelsea värderar Broja till 50 miljoner pund, men de är 22 år gammal. De är intresserade av en Evan Ferguson som är 19, inte gjort det här jättemycket egentligen, än, men värderas till 1 miljard. Så ur det här perspektivet, det är inte så världsfrånvänt något av det.
Skillnaden är också så här att pris hänger inte alltid ihop med kvalitet.
Nej.
Pris handlar väldigt mycket om vad du har för typ av kontrakt, hur behoven ser ut från säljande respektive köpande klubb. Mm. Brighton vill inte sälja Evan Ferguson. Nej. Alltså sätter de ett pris på 1 miljard.
Ja.
Chelsea vill inget hellre än att sälja Armando Broja. Alltså kommer priset sjunka. Det är liksom det är marknadsekonomi 101.
De kan också peka på, han har ett 6-årskontrakt och vill egentligen inte sälja honom om det finns intresse.
Nej, men okej, sälja honom inte då?
Nej, exakt.
Så är det inte.
Apropå någon som ville bli såld och inte blev det ett tag, så Michel Sundell såg något rykte om Gnonto till West Ham och Benson till Leeds. Tankar om det?
Ja, alltså varför inte? Det är liksom en italiensk landslagsman. Det är en spelare som besitter otroligt hög nivå.
Han är landslagsman.
Så att, nej, men det är väl klart att det är intressant. West Ham ska titta på ganska många alternativ på vänsterytterpositionen just nu. Det kom uppgifter här för någon timme sedan om att man ska vara intresserad av Club Brygges norska, jag tror väl han är norsk, Antonio Nosa. 18-åringen.
Han har varit på mångas tapet tidigare.
Precis, precis. Och sen är det ju såklart Jack Clark från Sunderland som är fortfarande det hetaste spåret. Så att vi får se. Det hade varit kul om Njonto kunde bli aktuell.
Vet ni vad? Nu måste jag röra mig för vi har ett möte om 1 minut.
Åh, herre.
Så kan det gå. Snabba ryck här på Sportbladet-kontoret. Tack Kasper, tack Patrik. Gäst idag.
Ja.
Det är inte ofta.
Nej, det
är det första gången du sitter av någon annan program i Sillypodden?
Ja, det måste det väl vara. Jag kanske gjort något motsvarande vid något tidigare tillfälle, jag vet inte. Men det är lite,
vi får se om du har första och sista gången, om du, nästa gång du kommer tillbaka hit.
Nej, men det är liksom så här att eftersom jag normalt sett är upptagen med annat för stunden och bara dyker upp när det passar mig.
När du lägger upp det så.
Då får man också komma in med en viss svansföring, som sagt. Och
jag gissar på att du ville prata av dig lite om FAs regelverk.
Ja, men dels vill jag svara på den här frågan om
om Nice och United.
Ja, men precis. Och sen är det kul att vara med. Jag vill, liksom, jag vill ju gärna sitta här och mer än vad jag hinner och kan. Så, när det blir kort varsel och det blir lite så här så får man väl...
Och anledningen vi bryter det här för ett möte är ju för att vi faktiskt ska prata lite om Deadline Day. Så vi, ja, vi kommer göra en sändning i
vår möte med mig. Ja. Ja, det var så det var.
Hade du glömt det? Ja, skit. Nu, som sagt, tack för att ni lyssnade. Ha det gott allihop.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.